Det är lunchtid den 8 januari. På en hårt trafikerad gata i Iraks huvudstad Bagdad så krypkör en svart Mercedes fram. Den som kör bilen är 34-årige Mustafa Al-Jibouri. Han är en av de tidigare topparna i det kriminella Foxtrot-nätverket. Och hans alias i den kriminella världen är Benzema. I flera månader har han legat i våldsamt gängkrig och haft ett pris på sitt huvud. Tack vare olika videoklipp som filmats inifrån bilar på gatan så har vi en bild av vad det är som sker på platsen. Från sidan kommer en man i vit luvtröja springande. Hans ansikte är maskerat och på händerna bär han svarta handskar. Mannen zigzackar mellan bilarna och når sen fram till Mustafa Al-Jibouris bil. Han lyfter sin pistol och börjar skjuta in genom sidorutan. På 6 sekunder avlossas 15 skott. Mustafa Al-Jibouri har ingen möjlighet att värja sig mot skotten. Han blir träffad flera gånger, både i kroppen och i huvudet. När skytten springer från platsen så sitter Benzema kvar död i förarsätet. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är inte torsdag idag, men det här är ändå ett nytt avsnitt av Krimrummet. Det är ett extrainsatt avsnitt av podden och det sker med anledning av mordet på Mustafa Al-Jibouri i Irak. Med mig i studion idag har jag Diamant Saliu som är författare och journalist på SVT. Du har varit med här förut, Diamant. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack, Kim.
Det här är inte det första mordet i den här konflikten och det är sannolikt inte heller det sista. Men skälet till att vi gör ett extra avsnitt om just den här händelsen, det är att för att det i så stor grad knyter an till otroligt många händelser som har skett de senaste månaderna i den våldsamma Foxtrot-konflikten. I den här konflikten så har Mustafa Al-Jibouri varit en av huvudpersonerna. Och i måndags så började det spridas uppgifter om att han hade blivit skjuten till döds. Vad tänkte du, Diamant, när du fick höra det här?
Är det sant den här gången? Lite överraskad på ett sätt. För jag visste att han åtminstone trodde att han kunde vara helt säker i Bagdad. Han till och med utmanade bara någon dag innan en känd gängkriminell som är efterlyst och håller sig undan i Dubai att komma hit då. Jag finns här. För han hade då hört att den här personen frågade efter honom i Dubai.
Bara några timmar innan mordet så lägger han upp de sista Instagram-storiesarna där han är väldigt ändå aggressiv i tonläget och där han säger att han kan slå till mot i princip vem som helst, vart som helst, medan han själv är säker, han har hela Sverige bakom sig.
Ja, men han blev väldigt... Man såg att han kände åtminstone att han hade ett enormt våldskapital och personer utspridda lite här och där och att han kunde åtminstone vilja sken av att han var kapabel till att komma åt alla sina fiender som nu fanns i olika länder. Till och med att han öppet... via sina olika konton skickade ut liksom budskap med prissumma på olika rivaler från, jag tror det var 150 000 till 1 miljon kronor på personer som han ville släcka då.
Både väldigt hånfullt och väldigt aggressivt om man säger så.
Ja, verkligen. Och så på så sätt med den vetskapen så tänkte jag, som förstås många som följer det här, att det var en tydlig upptrappning, väldigt öppen konflikt på sociala medier som man inte riktigt van att se på det här sättet. Oftast brukar de här typen av bilder skickas på signaltrådar och liknande. Nu var det för liksom stora skaran som, alltså vanliga icke-journalister som är långt från det här som kunde följa detta och även poliser förstås som ju följer den här miljön. Så då tänkte jag, det är klart att det här ökar risken för att någonting ska hända, och det frågas ju uppenbarligen om honom från andra, från hans rival som absolut vill ha ihjäl honom. Och en annan del av mig tänkte väl såklart, hur ska jag ta reda på att det här är sant? Journalister i mig började såklart ställa frågor till folk.
Kan jag bara säga, bakgrunden där är att Mustafa al-Jabouri tidigare för några månader sedan iscensatte sin egen död. Det fanns ett pris på hans huvud, det fanns en mordplan där man hade tagit kontakt med torpeder i Irak, och sen så i maskopi med de här torpederna då, så iscensatte Mustafa al-Jabouri sin död och blåste motståndarsidan på pengar.
Hörde jag Mania Benzema eller? Hej bröder, hörde jag $1 million eller?
Och då var det ju ganska många journalister som fick tips om att han var död, och de här som var hans egna vänner skrev rest in peace, och vi var så här, är det sant eller inte sant? Hur kan man få en officiell bekräftelse på att det verkligen har hänt? Vi kunde inte hitta någon sån rapportering från Irak och väntade in en officiell bekräftelse, vilket var ju jäkla tur i efterhand, eftersom risken hade varit att man hade gjort bort sig ordentligt genom att publicera fejkade uppgifter.
Så jag tror vi satt lite i samma båt där. Man försökte få den här bekräftelsen. Jag vet att jag pratade med poliser som jobbade på samma sätt. Att de trodde verkligen på det här. Och det gjorde väl vi, eller vi fäste ett visst liksom allvar vid uppgifterna när båda sidorna i den här konflikten säger samma sak. Men det räcker ju inte för att man ska publicera om man är en seriös journalist. Och tack och lov så var det väl så att alla vilade på hanen där och inte försökte få det här skopet, eller vad man skulle kalla det, som inte var sant då.
Nu vet ni sanningen. Det är ingen som har lyckats jag Benzema. Ni kommer få nu bevis på exakt allt hur det har gått till. Hur jag har lurat jordgubben i 7 dagars period nu. Han har gått och pratat med folk som är i kontakt med Aina underrättelsetjänst.
Därför var det så här, nu är det sant. Jag började med att ställa frågor till personer i miljön. Vad har hänt? För jag såg att några publicerade bara 15 skott i huvudet. Han är död. Och sen kom då första, som gjorde att jag började ta det mer på allvar, kom första artiklarna från Irak som berättade om en skjutning. Sen kom en bild som liknade, som visade en bil, en Mercedes med en massa skott från högersidan. Och sen var det också en video som spreds såklart på ett Instagram-konto som vi säkert båda följer, där en ung person då väldigt filterlöst sprider vidare då och får väldigt mycket av den här typen av material snabbt.
Den här typen av, vad ska man säga, gatureportrar som finns på Instagram bland annat.
Precis. Som ju flera gånger är liksom väldigt tidiga med att avslöja nyheter. För att vi ska kunna publicera måste vi verifiera i lite fler steg. Men där fanns det i alla fall en video som visade hur någon efterföljande bil då filmar mot Benzemas fordon. Och så ser man då, som du beskrev, den här skytten komma från höger och avlossar de här skotten. Och när man visste hur den bilen såg ut, när man visste sen hur bilen såg ut i nyhetsartikeln.
Många Instagram-stories, ja, där han sitter i den där bilen. Svart Mercedes, han är väldigt särpräglad Irak-vimpel i backspegeln.
Ja, alltså, när man har följt hans Instagram så länge så kunde man alla de här pusselbitarna gjorde att man bara, det här verkar väldigt trovärdigt. Och sen så småningom när man väl hade fått fler och fler uppgifter från mer trovärdiga källor som också kom mer från Irak-hållet, så kändes det som att men nu är vi säkra på att det här, att någonting har hänt, och allt pekar på att det är han som gjorde att vi kunde publicera då med säkerhet att det var korrekta uppgifter.
En svensk medborgare sköts till döds i västra Bagdad under måndagen. Det skriver flera irakiska medier med hänvisning till källor inom säkerhetstjänsten. En misstänkt gärningsman som också har svenskt medborgarskap ska enligt de irakiska medierna ha gripits på väg från platsen. Ekot, Sven Karlsson och Nejma Bushluk.
Man slås lite av hur skört livet är på något sätt. Där sitter han i bilen, inte tomt anande, och krypsar fram. Och det springer fram en kille från sidan, och några sekunder senare så är det här mordet utfört. Jag kan säga att tre personer sitter frihetsberövade misstänkta för inblandning i mordet, och samtliga är svenska medborgare. Den som misstänks ha stått för själva mördandet, skjutandet, det är en 19-åring. Han har förekommit i gängsammanhang de senaste åren. Han är dömd för bland annat grovt vapenbrott och narkotikabrott. De andra två männen, de greps något senare. De är lite äldre än vad han, den första killen, är. För att sätta allt det här i någon sorts kontext, så tänker jag att vi kan bara beröra Foxtrot-konflikten lite. Om vi tar då Foxtrot-nätverket, så har det byggts upp av Rawa Majid som någon sorts huvudperson. Och det här nätverket har i flera år sysslat med storskalig narkotikahandel, även våldsdåd. Framförallt så har kärnan, de högst uppsatta personerna, utgått från Turkiet. I september så bröt den här stora konflikten ut, och sen dess så har vi sett otaliga våldsdåd i Sverige, men även utomlands. Vi har sett mord i Bosnien, vi har sett skjutningar i Turkiet, vi har sett ett mord i Irak nu. Men framförallt i Sverige då, med en lång rad mord, skjutningar, sprängningar. Det här avsnittet handlar ju då framförallt om Mustafa al-Jibouri. Vem var han i den här konflikten?
Från början var han ju inom Foxtrot en av dem som fick ha en rävring. Alltså i toppskiktet av en väldigt välorganiserad kriminell gruppering.
Kompis till Rawa Majid kan man väl...
Han var kompis till Rawa Majid. De hade begått brott ihop sedan länge och stått varandra nära. Men enligt sig själv så gled han ifrån Rawa Majid år liksom tidigare, innan den här interna splittringen skedde. Han drog under våren 2023 från Turkiet till Irak. Det sägs att han började känna liksom den här splittringen komma. Att han redan då såg att han och då den här så kallade jordgubben inte riktigt kom så bra överens.
Ismail Abdo, som är, vad ska man säga, någon sorts ledarfigur för den andra falangen i den här konflikten.
Precis, så det var liksom flera sprickor internt, och att han då av diverse skäl då drog till sitt hemland Irak och hemstad Bagdad, där han kunde känna sig mer säker. Var väl anonym för de allra flesta väldigt länge. Höll låg profil åtminstone utåt. För det dröjde ganska länge innan han blev liksom publicerad i tidningarna, framförallt då i kvällstidningarna som var först med att outa honom. Men en person som beskrevs som hans högre hand, och som jag har förstått det, så hans då styrka, eller man säger, tillgång inom det nätverket varit att han har haft väldigt bra kontakt med de här växlarna. Man ska veta, om man inte har hört det förut, och de som lyssnar, att hela den här ekonomin inom den kriminella miljön idag, när bankerna har blivit mycket strängare med kontroller och kontanthantering, måste liksom fortsätta som vanligt. Och då finns liksom ett alternativ under banksystem som bygger
på Havala-systemet.
Havala-systemet. Och han är en sån som då ska ha haft väldigt goda kontakter med viktiga Havala-personer som har kunnat förse hantera pengarna som har kommit från narkotikaförsäljning, bland annat då mordkontrakt med mera, alltså brottslig verksamhet i stora drag som har fungerat inom de här konstellationerna. Även direktkontakt med grossister, så att en viktig person för organisationen. Och när splittringen skedde så drog han sig såklart undan, höll sig borta ett tag, och till slut liksom när också Foxtrot-falangen, så att säga, med Rawa Majid i spetsen, försvagades allt mer, när Rawa Majid blev frihetsberövad i Iran, uppgifter som fortfarande jag står fast vid, och som jag har fått i närtid också från personer med väldigt god inblick i hans flykt från Turkiet till Iran, där han uppges fortfarande befinna sig, enligt mina uppgifter, vill jag bara tillägga. Så har han då passat på att bryta sig loss, för att han hade också mycket irritation gentemot Rawa Majid mot slutet, för ja, men det finns ett stort missnöje bland ganska många som jag har hört inifrån att Rawa Majid anklagas för att ha lurat sina egna på narkotika pengar och pengar överlag, att han tog väldigt stor del av kakan av det som tjänades in, och det ansågs lite orättvist, vilket gjorde att han då startade sin egen gruppering och började liksom så här smutskasta Rawa Majid mot slutet väldigt öppet på återigen sociala medier.
Hota till och med. Han sa väl att han skulle ta hand om Rawa Majid egentligen, om Rawa Majid dyker upp igen. Så.
Ja, han var väl också väldigt, uttryckte sig också skarpt mot hans anhöriga, som han menar också bär en viktig roll i brottsligheten på olika sätt, och pengarna som hanteras av det som tjänas in av brotten.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea! Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Det finns ju också en del i detta som att när den här Foxtrot-konflikten bryter ut så finns det två hyfsat tydliga lag, eller vad man ska kalla dem, som två falanger, två sidor med huvudpersoner. Och personerna som inledningsvis finns på Mustafa al-Jaburis sida, de är i princip alla försvunna nu. De är inte längre med i konflikten. Du har Rawa Majid som enligt uppgifter då sitter frihetsberövad i Iran, men det är mycket väldigt oklart omständigheterna kring det. Sen så har du framförallt tre av de här personerna, tongivande i bronätverket, som har stått Rawa Majid väldigt nära och som även har spelat en aktiv del i konflikten, som sitter häktad i Tunisien, riskerar långa fängelsestraff. Du har en person som har beskrivits för mig som kanske den närmaste personen till Mustafa al-Jaburi i den här Foxtrot-sfären, som är Harris Österdal, som blev mördad i Bosnien i höstas. Så av de här huvudpersonerna i den här Foxtrot-sfären, eller de som har varit liksom publika i konflikten, där var det egentligen bara Mustafa al-Jaburi som fanns kvar när han övergav då Foxtrot flaggan för att istället etablera det som han kallade La Liga då. Det sker väl i slutet av november, va?
Ja, men någon gång där kring så gör ni det, och som jag, den bild jag har fått inifrån den i nätverket är ju att han var otroligt aktiv med att rekrytera. Han kunde till och med aktivt skriva som status söker arbetare. Och han hade ju några prioriterade, förutom såklart den här eviga blodsfejden då, som var riktad mot jordgubbfalangen och de forna vännerna i Foxtrot, så fanns det ju personer i Upplands Väsby som han ansåg liksom låg bakom olika dåd riktade mot hans adresser, och sen personer i Västerås var han liksom så här i konflikt med mot slutet. Men han hade ändå, vad fick jag i alla fall en uppfattning om, att han hade lyckats hitta allierade. Kanske inte 70% av svenska nätverkskriminella som man ville åtminstone påstå.
Det var väldigt så här storslagna ordalag på
att alla ville vara med.
Hela Sverige stötta mig. Det.
Ja, men jag fick ändå uppfattning att en del faktiskt anslöt, men ganska mycket yngre personer. Och sen fanns det fortfarande några i den här kärnan av det som kanske har varit bronätverket från början, personer som inte är inlåsta just nu, som fortfarande står vid hans sida än idag, som vi kanske kan komma in på lite senare. Men att han hade hittat allierade i Norge, han hade folk på olika håll här i landet som kanske inte var lika lojala, det märker man ju idag när han är borta, för plötsligt så har det ganska många som har tagit bort sina associationer på Instagram-konton och liknande, så att det var inte så himla seriöst, utan man ville kanske mest vara med någon som man trodde på just då skulle vara stark, och sen kan man snabbt byta sida eller lämna den sidan när det här händer. Men jag fattade honom som ändå en person som lyckades ändå på den här korta tiden ett, hitta folk, men att han var otroligt bra på att marknadsföra sin egen liga då. Och påstod i alla fall att han hade väldigt många med sig, just för att många var trötta på det här med att ge sig på närstående som han hela tiden ville liksom hålla undan sig själv och lägga på Rava Majid och de andra, de rivalerna, att det var de som höll på, drog in anhöriga, tog in barn och så vidare. Men själv ville han bara att alla skulle tjäna pengar, alla skulle bli mätta, han skulle vara någon pappa i orten och få ordning på det här. Och det var intressant att följa, samtidigt som det fanns de andra sidorna som då utgjordes av hot om attacker mot personer som stod i hans väg.
Det är någonting som går åter egentligen med alla som finns i den här miljön, att det finns liksom en dygdhetssignalering i att jag hade aldrig gett mig på, jag hade aldrig använt mig av barn, jag hade aldrig gett mig på anhöriga. Alla upprepar det där mer eller mindre som ett mantra. Sen så ser vi ändå att det hyrs in barn som mördar. Det är anhöriga som blir mördade, och väldigt mycket av det som har hänt i den här våldsvågen, det är fortfarande outrett. Vi har inte fått alla svar på vem som har gjort vad ännu. Det kommer vi förmodligen inte få, men förhoppningsvis får vi några pusselbitar. Men väldigt klart och tydligt i alla fall, det är ju att motståndarsidan, den här jordgubbsfalangen då, vi ska kalla den det, har beskyllt Mustafa al-Jabouri för att vara inblandad i den typen av dåd. Det får man ju fästa vilken tilltro man vill till, men det är i alla fall en förklaringsmodell till varför han har varit i skottgluggen kanske.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Jag får ibland frågan, men hur kunde den här personen bli så här? För jag minns hur han var i skolan, eller jag träffade på han när han satt inne på anstalten. Han var ganska trevlig att ha att göra med. Ja, men alltså, den här miljön tvingar nästan personer att bli extrema. För ska de överleva så måste de vara beredda att ta till extremt mycket våld. För ju högre upp de kommer, desto mer motstånd möter de. Och det enda sättet att klara sig idag i den här kaotiska svenska miljön är ju att våga ta till våld och vara ännu värre än den andra sidan.
Det som hände i Foxtrot-nätverket i september, det var att många av dem har känt varandra länge, alltså i många års tid. De har begått brott i många års tid, de har tjänat pengar och förmodligen bildat emotionella band, sett varandra som vänner. Och när de här två falangerna delas upp så är det mycket känslor som rörs upp. Mm. Men det är också när våldet tar vid, så att säga, som det blir någon sorts vinna eller dö mentalitet för att det är så mycket på spel från första början där. Och om en person skulle bli utsatt för någonting så ska hela gruppen hämnas. Eller då ska man vara med i den vedergällningen. Jag tror att det var det som gjorde Foxtrot-konflikten så otroligt våldsintensiv. Mm. Däremot om man tittar på möjliga utsikter för vedergällning efter mordet på Mustafa al-Jabouri nu, så har han liksom brutit sig fri från allt det där. Startat någon sorts egen flagg med La Liga som har funnits som max i några månader, där han förmodligen, gissar jag, inte ens har träffat många av dem som liksom har gått in i den under den flaggen.
Han har inte träffat vissa av dem. Jag har själv haft kontakt med flera av de här personerna som plötsligt ena dagen var jättekaxiga, andra dagen tog bort sin association till La Liga. Jag har inte ens träffat honom.
Då går ju mina tankar till när du bara har anslutit dig till ett varumärke. Någon som du tror är eller ska bli en vinnare. Någon som du inte har träffat, som du inte har liksom emotionellt investerat dig i. När den personen försvinner, varför skulle du då plocka upp svärdet och försöka hämnas den personen?
Precis, och det är väl det som händer nu, att många som inte var så starkt kopplade till nätverket faller bort väldigt fort.
Det får bli de avslutande orden för den här veckans extra avsnitt av Krimrummet. Tack Diamant Salihu för att du ville vara med.
Tack själv.
Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.